If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag. Och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Ikväll, den 9 november, så kör jag stand-up på engelska i Stockholm. Och nu på måndag den 11 november så blir det premiär för en ny pop-up-klubb på Larry's Corner i Stockholm. Larry's Pop. Det är en helt sjuk line-up för ynka 120 bagis. Det är jag, K. Svensson, Johannes Bränning, Kirsty Armstrong och Kristoffer Nyqvist plus Albin Olsson. Finns bara ett fåtal biljetter kvar, så skynda att fynda, som jag så skämtsamt brukar säga. Jag uppträder även i Stuvsta, Karlstad, Oslo, Motala och jag gör en massa andra gig i Stockholm också. Mer info om alla de här giggen hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Ni får jättegärna stötta min verksamhet som entertainer på patreon.com/arkivsamtal eller så kan ni swisha en valfri summa till 0760-7247-28. Uppskattar väldigt, väldigt mycket alla som gillar och stöttar mina grejer. Ni kan också följa mig på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Johan Wannlo.
Hej Simon!
Vi sitter i din studio.
Ja, det kan man väl säga.
Ditt kontor?
Mitt kontor, jag brukar säga mitt kontor. Nej, för jag vet inte, jag har någon slags komplex för att jag håller på med kultur. Så att jag säger, jag har mitt kontor.
Ah.
Ja, nej, jag vet inte.
Du tycker att studio är för pretentiöst eller?
Ateljé är för pretentiöst. Jag tror jag ska börja med att säga studio.
Studio tycker jag låter jävligt teknaliserat. Att det är det de säger i USA.
Det låter också jävligt media. Jävligt transmedia. Jävligt mycket att hålla på med väldigt mycket olika samtidigt. Liksom appar.
Man sitter i sin studio.
Ja.
Ja, jag vet inte vad de säger, de som jobbar med appar.
Ja, men de har working spaces.
Ja,
de sitter på ställen där det är liksom typ biljardbord, flipperspel och så en cykel på väggen. Det skulle jag vilja ha mest av allt.
Det känns som en referens från 1997.
Men... fast mina referenser är det så. Och så en energisk chef med uppkollade skjortärmar som liksom, nu jävlar, ni är inte programmerare, ni är ninjor. Ja.
Johan Wannlo är serietecknare och har varit med många gånger och lång tid tillbaks i den här podcasten.
Jag var med typ program nummer 41 första gången.
Och det är så gammal som jag är nu. 41.
Ja. Då var jag 41 när jag var med första gången.
Ja.
Så ser man.
Så är några år äldre.
Mm.
Idag så ska vi prata om hoarding.
Just det.
Det är ett ämne som du har valt och som jag antar att du har en viss erfarenhet av. Om man nu kan kalla det hoarding. Det kanske är en sån här... det kanske egentligen är kulturell appropriering av det. Att kalla det för hoarding. Med tanke på de som har verkliga problem med det.
Du menar de här 300 kilos kolosserna som sitter i lägenheter som är labyrinter av liksom matkartonger och runkpapper och och förpackningar av olika slag.
Ja, jag tänker på dem. Jag tänker på filmen Jakten på Bernard av David Liljemark.
Ja.
Där är en riktig hoarder. Och det fanns ett program som heter Hoarders på någon amerikansk tv-kanal.
Ja, just det.
Där det var liksom verkligen sjuka människor då som inte kunde slänga grejer utan verkligen bara bunkrade upp.
Ja, jag har sett några avsnitt av det.
Och jag tror det finns någon form av psykologisk diagnos. Jag vet inte om man säger psykologisk diagnos, det lät väldigt amatörmässigt av mig, men det finns något sånt liksom hoarding-syndrom eller någonting. Och jag gissar, det är inte det du har, men du samlar på dig väldigt mycket grejer.
Alltså anledningen till att jag valde det här, det är ju för att vi har ju ofta spelat in i min lokal studio ateljé som har en vidhängande lager med all min skit.
Mm.
Och det har aktualiserats nu lite grann för att jag ska ut ifrån den här lokalen om en månad för att flytta till en annan lokal. De ska bygga lägenheter här. Och då är jag ju tvungen att slänga en massa grejer. Och då har jag ofta stått inne på min liksom i lagret och tittat på mina grejer. Och det här är ju grejer som ofta ger mig väldigt stor tillfredsställelse. Jag tittar ut över ja, där är en nästan komplett samling av seriepocket. Alltså den här själva serien seriepocket som fanns.
Det är det tillfredsställande även att den bara är nästan komplett?
Nej, men alltså den är på väg att bli komplett. Mm. Då känner jag bara, haha, de här fick jag inte när jag var liten. Nu har jag nästan alla.
Mm.
Men sen så kan jag också tänka på en sån sak som att vad i helvete ska jag med typ en komplett samling Tex Willer att göra, denna oläsbara jävla italienska western-serie. Och vad ska jag med, om du tittar bakom dig så har vi en ny anskaffning där. Då har vi en hög med utrivna seriesidor ur Allers från 1918.
Men jävla vilken snygg Batgirl-figur du hade. Ja. Slags är den så gammal?
Nej, den är ny.
Okej, den är fake-gammal.
Den är fake-gammal, ja.
Okej.
Okay. Ja, just det.
Men snygg i alla fall.
Men då kan jag, om vi nu pratar om actionfigurerna så kan vi ha... Ja, de är inte framme just nu, men jag har hittade på i... När jag handlade mat så hade de så här 10-kronors låda. Med så här och det är diskborstar och... Men det hade de även... Någon Transformer som förvandlades till ett äpple.
Var hade de det här?
På Hemköp.
Okej, köpte du
det? Ja, klart jag köpte den. Det finns ett som förvandlas till ett äpple och ett som förvandlas till ett päron. Det tycker jag
är
bra.
Wow, det är skitcoolt. Kollade du någonting i arkivsamtal eftersnackgruppen?
Ja, lite. Ja.
Där var någon som postade någon slags Katten Gustav-figur.
Just det.
Som, alltså han har byggt in sig i en jättestor robot.
Alltså ursäkta, det kan bli dåligt ljud, men jag måste bara ta fram en grej. För jag måste titta på den för att beskriva den. Det är en annan sån variant.
Okej, men jag måste avsluta där först.
Precis.
Men det var ju då Katten Gustav inbyggd i en stor robot. Känner du till vad det konceptet kommer ifrån från början? Är det liksom... Gundam eller liksom något sånt.
Ja, något sånt. Ja, det är det säkert. Ja. Men grejen är att med Gustav så finns det fanns, de försökte ju liksom diversifiera själva Gustav. Så de släppte ju ett gäng barnböcker. Om du tänker sig barnböcker på 120 sidor med alltså kapitelböcker.
Mm.
Där Gustav och Odius var superhjältar.
Jaha.
Det var ju ett jävligt dumt koncept.
Ja.
Det kanske var en del av det, eller så var det bara ren piratgrej. Liksom. De har hittat en Gundam-kropp och ett Gustav-huvud. Ja, det kör vi på.
Jag är inte säker om det var Gundam eller om det var något helt annat. Men det här var ju då, alltså Gustav var inbyggd i en stor robot så att han satt liksom i mitten. Och så stod det, I have Mondays.
Det är ju jättebra. Ja, vi fan. Ja, men, alltså det skulle lika gärna kunna vara någon som har hittat på ett meme.
Ja.
Eller så, för det jag ska beskriva här nu kommer ju liksom göra att misstanken att det där är en grej som finns på allvar är
slightly wrong.
Ja, eller
ett fenomen som heter, de gör t-shirts och sånt där det står wax on.
Ja, men jag tror att det också kan vara så här liksom att det är en sån grej. Ironiska typer som hittat på
I have Mondays, men den såg väldigt genuin ut. Alltså det ser ut som, för att jag minns det från min barndom när man var i utlandet, att det fanns mycket som piratkopier där det var liksom, man misstänker att det är asiater som
Inte kanske bara engelska, ja. Som bara försöker, som skriver lite fel ibland.
Vi gör så här, för att vi ska vara lyckligast så säger vi att det är på riktigt.
Okay,
Men jag håller nu i min hand en actionfigur, Mint on Card, som du brukar heta.
I obruten originalförpackning.
Ja, och då står det Superhero with whipping arm and slashing sword action, Dark Rider Batman. Och då är det alltså där uppe i hörnet en bild på Spider-Man.
Ja.
Och i det andra hörnet en bild på Daredevil från filmen med Ben Affleck.
Oj.
Och själva actionfiguren är ju någon slags Power Ranger.
Grön med vita rutor på.
Ja, ja, men Power Ranger.
Och, så, jävlar.
Och sen är det någon enorm jävla pilbåge. Och det mest bizarra är ju för fan att det är en jävla höna. Det är en tupp.
Den är riktigt fri. Var hittade du den här någonstans?
Ja, jag hittade den i 10-kronorsbacken på Hemköp när jag skulle handla
den
mat.
Den är ju fantastisk.
Ja visst, den är fantastisk.
Och du borde fotografera den och lägga upp den på din Instagram så att lyssnarna av den här podden kan titta på den.
Ja visst, eller så lägger jag upp den i arkivsamtalgruppen.
Ja, det kan du göra efter att snacka upp den på Facebook. Ja. Vad heter du på Instagram förresten?
Johan Wandlo i ett ord.
Mm.
Om jag ändå håller på med promotion så vill jag be alla att köpa min nyaste bok Enklare fysiska övningar. Så har det gjort.
Vi kanske kan återkomma till den boken senare. Men jag har inte hunnit läsa den. Men du gör alltid bra och roliga saker.
Ja, tack.
Så köp den.
Ja, men vad jag skulle komma till, det var ju liksom nu när jag håller på...
Dark Rider Batman.
Just det.
Ja, men den är...
Och så, men det är just den här jävla... Det är en stor jävla tupp.
Ja, den är ju den sjukaste. En gul plasttupp. Det känns som att de har hittat lite gammalt skrafs.
Ja, visst.
Alltså lite överblivna plastgrejer och sen plastat in det i någon...
För att den här...
Och på sidan står det Bright Brother med någon slags liksom kung fu-typ.
Ja, visst. Och det står mer grejer här. Jag ska se om det står något mer skojigt. Nej, Superior True Hero står det.
Men den här... den här kommer du väl inte slänga?
Nej, den kommer jag inte slänga. Mm. Och grejen var så här att det här med hoarding aktualiserades nu eftersom jag håller på och rensar. Jag är ju tvungen att rensa och slänga lite. Och det finns ju onekligen så här grejer som jag verkligen kan slänga. Vad fan ska jag göra med kassettband med inspelade gamla avsnitt av Smoke Rings och Da Capo från 2002 för?
Men finns de digitaliserade någon annanstans? Liksom?
Det gör det säkert, YouTube? Men jag kommer ju inte lyssna på dem. Liksom.
Nej, men det kan vara bra att ha.
men om vi nu ska titta... Det finns bakom dig...
Det är lättare för mig att säga det, för jag vill att de ska finnas tillgängliga.
Men om du tittar bakom dig så ligger det en kassettband med Blixt Gordon, Kampen om Ming, en svensk, någon slags radioteaterkassett.
Men det är väldigt snygg utseende.
Den skulle aldrig falla mig in och slänga.
Nej.
Men i alla fall, när jag stod där häromdagen och skulle slänga grejer så tänkte jag, nej, men vet du vad, nu tar jag och går ner till någon sån här serieantikvariat med alla mina 91-an, för jag har fruktansvärt mycket 91-an. Och så rensar jag ut dem och så känner jag, fan vad nöjd jag blir med mig själv. Ja, de här ska bort. Och så sen när jag kom hem, då tänkte jag, nej, jag ska ha alla dem. Och så gick jag tillbaka och la tillbaka dem i sina högar igen. Så där. Nej, mina fina 91-an.
Du hade inte sålt dem då?
Nej.
Jag tror att du gick tillbaka till
antikvarien. Nej. Så långt gick det inte. Utan jag sov på saken och bestämde för att nej, de ska jag ha tillbaka. De ska jag inte mina fina
91-an. Har du plats rent fysiskt? Eller?
Ja, jag har plats rent fysiskt. Men grejen är, det som kan stressa mig lite grann, det är ju liksom... Det finns ju inte här, men hem, alltså jag köper ju filmer som är jävla dåliga som jag aldrig hinner titta på.
På vilket format?
DVD och Blu-ray.
Inte VHS?
Nej, men det tåget har gått.
Okej.
Okay. Kände jag.
DVD-tåget har gått?
Nej, inte på samma sätt. För att jag... Det är ju en annan sak, för jag hade jättemycket VHS en gång i tiden.
Kan man spela DVD i en Blu-ray-spelare?
Ja, kan man.
Okej, okay, och då fattar jag ändå att man kan köpa sådana och ha en aktuell...
Och det ges ju fortfarande ut och liksom sådär. Så
DVD också?
Ja, och det började med att jag satt och tittade på Netflix. Jag bläddrade på Netflix och såg att Fredag den 13 filmen hade kommit. Så kände jag, fan fräckt! De ska jag se! För det har jag inte sett på länge. Och så fick jag tid att se dem. Då hade de försvunnit. Och då fick jag någon sån här... Liksom,
på Netflix?
Ja. Och då fick jag en sån här fix idé. Jag ska äga alla filmer jag någonsin gillat eller är nyfiken på. Och nu har jag en stor jävla hylla.
Ett stort eller där.
Ja.
Att gillat eller.
Ja, men jag tror att ellet är det som gör att jag åtminstone finns på hårdingspektrat, va?
Ja, jo. Så att, alltså, är det sak du är nyfiken på, vill du äga?
Ja, så att det finns, så att jag är, kanske inte är en full-blown sån hoarder. En sån tant som ett spöke går omkring i ett hus fyllt med, jag vet inte, dockor och desinfektionsmedel. Mm. Utan jag ändå sån här, men jag ska... Och så blir det liksom, vet, mun, som det blir på fixerad, munnen blir lite stel och blicken blir hård. Jag ska ha dem där. Men så min son sa det till mig här och sist. Varför har du så mycket filmer som det fortfarande är plast runt? Ja, så jag ser det annan dag. Det är novemberlov nu, så att jag ska...
Alltså jag lyssnade på en podd.
Mm.
Vi ska snart, eller vi kör nu direkt. Ja. Så nu slänger vi in. Vad var det? Först kommer inslaget Europas sämsta klipp här.
Mm.
Ja. Europas sämsta klipp här.
Vad var det för podd Simon hade lyssnat på?
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Och nu efter, men nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken.
Ja,
här kommer alternativen.
Ska jag presentera alternativen?
Jag presenterar dem i samarbete. Vad heter ditt företag?
Vanlo Entertainment. I samarbete med Vanlo Entertainment och boken Enklare fysiska övningar kommer
här nu. Ditt företag Vanlo Entertainment, enskild näringsidkare.
Ja.
För mitt företag heter ju Vald Entertainment.
Okej.
Okay. AB.
Så det är väldigt AB? Ja. Jo, jag tackar. Det går bra nu, Simon.
Inte tillräckligt.
Ja. Jag är med på tv och grejer. Ja. Nej, jag har bara en vanlig enkel enskild firma än så länge.
Vanlo Entertainment, enskild näringsidkare, presenterar väldryckenalternativen.
Ja, då är det Coca-Cola vanilj.
Mm.
Jag trodde jag hade köpt Coca-Cola lemon. Ja, skit i det. Sen är det Apotek Arnes julmust.
Mm.
Och pucko på burk. Chokladpucko på burk.
Okej, okay. Men jag tror jag vill ha en julmust.
Ja.
Det är ändå snart november.
Ja, precis.
Jag ska bli en sån som klagar på att nu börjar julskyltningen redan i oktober.
Jag tycker det är att det är fan det bästa med hela jävla vinterhalvåret. Det här
att
nu.
Kunna säga...
Nej, men att julen börjar i november.
Mm.
För att det är ju liksom...
Och det är inte ens november.
Ja, för övrigt så
när vi spelar in det här i alla fall.
Väljer jag att ta en julmust jag med.
Mm.
Jag var asugen. Skål då, Simon!
Skål! Och jag var riktigt törstig.
Och vi fan vad gott det är med julmust.
Mm.
Men det är liksom bara gott. De första två klunkarna.
Mm. Sen vänjer man sig.
Ja, sen vänjer man sig.
Det blir inte äckligt sen.
Nej, det blir inte äckligt, men det blir blaskigt och liksom vanlig, liksom lite så här. Men just de första klunkarna på en julmust är ju himmelsk.
Mm.
Jag ska ta lite till.
Det var gott.
Mm.
Och nu ska vi rycka av skynket från en av Europas många cliffhangers. Vad var det för podd Simon lyssnade på? Jo, men det var... Det kommer jag inte ihåg. Men jag kommer ihåg ungefär vad de sa. Okay. Det kan ha varit Joe Rogan som blev intervjuad i någon podd.
Mm.
Väldigt tidigt. Har han varit programledare för Hoarders? Alltså det,
det enda jag vet om Joe Rogan är han är en sån här UFC Ultimate Fighting Nisse. Jag gillar inte det. Jag har fördomar mot sådana. Men jag vet bara att han var programledare för... Det var någon sån här program där folk skulle göra äckliga grejer.
Ja, yeah, Fear Factory.
Ja, just det.
Då kan jag blanda men det var något samtal. Det kan ha varit, han kan ha varit med i den podcasten. Ja. Det var någon som hade varit programledare för Hoarders.
Ja.
Och då berättade han om liksom någon kvinna de hade varit hemma hos som hade så här, inte bara hoardat utan även smetat bajs på väggarna.
Men då är det riktigt konstigt.
Jo, och han och den här killen i podden, han sa så här, and I was like, who raped you? Was it your dad or your uncle? And she's like, it was my uncle. How did you know? Och de andra poddeltagarna, för alla var väl ganska hjärtlösa svin. Ja. De fick mig intrycket att, men även de räcker. Men hur hjärtlös är du som bara frågar så här?
Man ska få säga använda rå humor. Nej, jag vet inte. Men jag skulle göra en imitation av dig här nu. Men det blev något helt annat. Det blev något helt annat. Som om Simon Järnfors kom från Kalmar. Man ska få använda rå humor.
Jag tror att jag skulle formulera det så att nej, jag man ska få använda rå humor.
Friheten är det sista som lämnar oss. Och ur tankens frihet enbart de ängsliga söker
det. Jag vet inte. Jag vet inte den intressantaste. Se mig gärna få oss imitation.
Men jag tänker på, det finns ju en imitation av William Shatner alla kör.
Vem är William?
Ja, men han som spelar Captain Kirk.
Okay,
i Star Trek. Och alla imiterar honom så här. Att han pratar såhär, there's something on the wing. Mm. Liksom. Men han låter ju inte så alls. Men eftersom det var någon som började imitera honom så att han lät så här. Så är det liksom, det är så man imiterar William Shatner. Och det är inte likt William Shatner för 5 år. Så då tänker jag om det nu kan bli startskottet på att man imiterar Simon Gärdenfors så här. Att man pratar så. Så ja, det, liksom, det låter inte alls som dig, men det är så man imiterar dig. Jag vill gärna att det blir så nu.
Jo, men så var det... Det var, jag kommer ihåg serieförläggaren Ingmar Bengtsson som har gett ut många av dina böcker också. Han låter på ett speciellt sätt.
Ja, visst.
Men jag kommer ihåg att jag kunde inte imitera honom som han lät sig i början. Så tänkte jag, men då tar jag det åt ett helt annat håll som inte alls är likt. Så var så här, Ingmar Bengtsson! Det här är jag, Ingmar Bengtsson! Men egentligen låter mig så här.
Ja, precis. Ja, jo, nej, men det är helt sant.
Sen också.
Du är som en frodig sång.
Ingmar Bengtsson!
Någon som står och säljer typ fårskinn på en marknad. Hallå, jag heter Ingmar Bengtsson, ja.
Men just det här att man imiterar någon annans imitation, det är ju också väldigt vanligt.
Ja.
Jag vet att Fredrik Jonsson och David Liljemark har båda varit gäster i den här podden. Och ja, när jag ska då imitera poeten Bruno K. Öijer,
ja,
då är det min imitation av David Liljemarks imitation av Fredrik Jonssons imitation av Bruno K. Öijer. Och den låter så här. Han dreams in a clue for sure.
Jag är så...
Det är förmodligen inte det minsta liv.
Ja, det var så länge sedan Bruno K. Öijer var på tapeten, men ett tag så var han ju det hetaste.
Ja, han var med på Rapport eller Aktuellt. Jag kommer ihåg att jag såg på nyheterna när jag var liten med mina föräldrar ibland.
Mm.
Och då kommer jag ihåg att det var såhär, nu har Bruno K. Öijer släppt en ny diktsamling. Och redan som barn reagerade jag på så, varför är det här med på nyheterna?
Ja, visst.
Och jag frågade min pappa det, varför har... Och så sa han, ja, förmodligen att den var bra, den här boken.
För att han hade ju väldigt, väldigt... Jag är så fascinerad över hela den... Den underground-modet som var då.
Mm, förstår du? Lite, var det 80-talet?
Det, 80,
Joakim 80, Lindengren, serietecknaren, han gjorde väl någon serieversion av Bruno K. Öijers poesi.
Ja. Men säg att han var som störst på 80-tidigt 90-tal. Och det fan, och så om man då skulle titta i SVTs arkiv på på och hitta någonting, en intervju med Bruno Kojur, och ser man en bild på någon som sitter med en cigarett, väst och solglasögon inomhus.
Och så pratar han så här liksom.
Och så har han också ett speciellt sätt att läsa. Och det var verkligen, jag kommer ihåg att såg någon inspelning från när han gjorde någon skiva. Det var nämligen det som var den stora sensationen, att han läste in dikter på skiva. Då satt han
Terror!
Och så pratar han med ljudteknikern. Vad fan, du får ha lite mer reverb här. Det är ju som att skrika in i en tegelvägg, för helvete. Och så var det liksom texter där som tung sprit och långa cigaretter. Och just det där.
Det låter rätt likt min imitation.
Ja,
men det är ju min imitation av Fredrik Jonssons
imitation. Och det är just det där sättet att vara som liksom pre-jag vill vara farlig underground. Det var en speciell stil. Det var
cool med dem.
Ja, ja, precis. Jag kan ibland tänka på det sättet att vara cool, för det finns ju inget sätt, det finns ju inget annat sätt att vara ocoolare på än att vara sån idag.
Fast liksom. Nu tycker jag det har gått varvet runt.
Okej.
Okay. Jag tycker det låter coolt att han sitter i TV med cigarett och solglasögon inomhus och en svår poet liksom, utan att vara ironisk.
Men då är det ju ändå lite grann som när boppers är 50-talsrockare. Eller folk som är födda 92 är såna ryggmärkeshårdrockare. Det är eller såna här såna rockabillys som ska inreda sitt. Det är liksom lite den varianten då, men det är liksom bara, man har kollat in, så ser livsstilen ut. Okej, jag går till Myren och köper mig en outfit.
Jo, jag tycker lite man sviker sitt årtionde om man plockar en helt annan ungdomskulturen, den som är aktuell medan man lever. När jag tänker efter nu, när jag ju sagt det, så tänker jag, det ska man få göra om man vill. Men jag tycker det känns inte lika genuint som när man liksom, och det här är det coolaste just nu. Soundcloud-rap och ansiktstatueringar och rosa flätor i regnbågens alla färger. Då tänker jag, jag respekterar nog mest när man liksom hakar på sin egen tid som ungdomskultur.
Och jag var ju en så jävla, liksom, när jag var ungdom så var jag så jävla anti mot allt jämt. Jag skulle alltid vara så jävla fräck, så att jag bara automatiskt bara, nej, jag ska, nej, ska inte. Så jag blev en sån retrofjant redan från början. Och då känner jag så här i efterhand att man har missat så mycket skoj. Bara genom att man skulle ha någon slags livsstil på något sätt. Och min livsstil, eftersom jag aldrig orkar bry mig om att klä mig på olika sätt, så var det ju mer bara att man hade åsikter. Och någon slags konstig smak.
Jo.
Så det hade ju, jag tror nog att jag hade haft roligare om jag hade, jag vet inte, lyssnat på grunge. Och skatepunk, eller vad fan det kunde vara.
Ja, jag vet inte. Alltså, jag hade också att jag vägrade liksom kolla på Chilling-gänget. Och när liksom Wu-Tang, eller jag gillar ju hiphop, men typ när Wu-Tang Clan slog igenom. Då tyckte jag, nej, det där är för mainstream. Okay. Så jag hade ju exakt samma grej. Och jag missar kanske en del kul då. I efterhand har jag insett att i alla fall Wu-Tang var bra. Men då var vi liksom... Jag vet inte om vi snackar samma ålder här, men när jag var kanske runt 15. Då hade jag som mest liksom försökt vara cool på bekostnad av min egen underhållning.
Sen, jag kommer ihåg att jag gillade Killinggänget, men så här i efterhand så inser jag, nej, men det var ju Ronny och Ragge jag tyckte var kul.
Ja, de gillade jag för sig, fast de var ju lite yngre, tror jag.
Nej, men de var ungefär samtidigt, för att om vi säger, jag minns det som att Ronny och Ragge var stora ett halvår innan Killinggänget kom.
Jag tror det är lite längre tidsspann mellan. Alltså så här, jag åtminstone när liksom de olika debuterade. För jag kommer ihåg att när Ronny och Ragge kom, då var jag så pass liten att jag liksom inte försökte ha en cool humorsmak. Men sen när Killinggänget kom, då tyckte jag, nej, det här ska inte jag haka på.
Men vad hakade du på då? Satt du och lyssnade på Povel Ramel och sånt då? Eller vad?
Nej, det var mer underground än så. Jag läste ju bland annat dina serier om Optimal Press och sånt där. Det var ju ändå... jag läste ju fanzine. Det var ju underground och kontemporärt.
Ja.
Och jag lyssnade på såna här liksom kassetter med kanske absolut rare zombie och
ja just det.
Och även kanske de Roy Rödmun och Binnicke Bengts orkester.
Den ligger det bakom den någonstans.
Vanställd kan jag säga. Ja. Mm, den tyckte jag var skitkul. Och sån kultur liksom.
Mm.
Ja, men allt som var, ansågs eller skulle kunna tolkas som underground.
Ja.
Det tyckte jag var coolt.
Okej.
Okay. Mm. Så men en tråd vi tappade i början,
ja.
Något av den första referensen du nämnde, det var de här seriepocketarna som hette de bara
seriepocket? De hette bara seriepocket, så var de numrerade och så kunde det vara 91an ena gången, Blondie nästa, Fantomen nästa, Helgonet nästa.
Vilket förlag, vilket år?
Semik tror jag. Jag skulle tro att i slutet på 70-talet genom 80-talet. Jag vet att nummer 161 är den sista. Mm. Det är Buster och den är svår för den kom ut i en liten upplaga.
Men du har den?
Nej, jag har den inte. Kanske har den. Jag vet inte. Får kolla.
Nej, men just det här med hoarding. Alltså, jag är inte lika illa däran som du är.
Nej, men jag vill bara säga en sak. Jag tyckte det var intressant för att sist gjorde vi gjorde ett program så var du hemma hos mig. Hemma i min lägenhet. Och
det är väl välordnat.
Ja, det är välordnat. Ja, men det är välordnat. Men vid ett tillfälle så ser jag hur du stelnar till. Munnen blir, du får liksom plågat ansiktsuttryck och du vet inte om att jag tittar på dig och ytterst långsamt så stänger du dörren till vår kläkammare.
Va?
Ja.
Jaha, OCD-grejer.
Ja. Och då tänkte jag så här, Simon kanske inte är alls rätt person att prata hoarding med. För att det där gav ett intryck på att du, av att du var en extrem pedant.
Ja, men det är jag nog.
Ja. Alltså, och pedanteri och hoarding hör ju inte ihop.
Ifall man inte har en väldigt välorganiserad samling.
Nej.
Alltså då är det inte hoarding.
Nej.
Alltså för hoarding tänker mer att det är Bernard Redenstedt, tanten som smetar bajs på väggen.
Ja. Att folk som samlar på tvättmedel skit, liksom.
Ja, alltså man inte kan slänga liksom det som är innerst på en toalettrulle liksom. Det är lite mer hoarding, men att vara en samlare som har väldigt välorganiserad samling, det är någonting jag drömmer om. Jag vill kunna gå i en sån här sammetsrökrock och en pipa och liksom presentera mina kompletta samlingar i någon sån liksom. Det finns något i första numret av serietidningen Simpsons. Så,
just det.
För det är ju en sån här liksom, de har gjort en grej då att det här är första numret och det här kommer att bli ett samlarobjekt.
Ja.
Och då är det en sån serie om när Homer inom fantasivärld är en sån excentrisk samlare.
Ja,
han är verkligen en sån som går runt i rökrock och pipa och visar upp sin bibliotek liksom,
ja.
Och sitt seriesamling. Men för det tycker jag verkar fett. Alltså det är det när jag tänker att min sexualdrift sakta en era liksom fejdar ut och på noll, då kommer det vara min stora passion.
Ja.
Den här liksom samlingen att man, för det kan man ju hålla på med hela livet.
Ja visst. Och så kommer det ett mejl: jag har skådat ett exemplar av Raw 11 och du ger dig iväg på jakt efter detta. Ja men det,
ja men tänk det, då, och då är liksom alla resor och sånt man kan göra, då är det själva liksom, man ska hitta de här. Men jag fantiserar mycket om att samla på grejer också. Nu, det senaste som jag vill börja samla på, det är Popsis figurines. Vet du vad det är för?
Nej.
Det var David Liljemark som skickade ett foto av att Daniel Klaus samlade på dussarna.
Mm-hmm.
Det är några små figurer. Jag vet inte om de är av plast eller av trä. Jag tror de är från 60-talet.
Okay.
Så jävla snygga.
Ja.
Och så då tänkte jag, ska jag nog börja. Jag planerar faktiskt att flytta nu också. För första gången på, jag tror jag bott i samma lägenhet 18 år. Det blir 19 innan jag hinner flytta. Men jag har börjat kolla på nya lägenheter.
Okay.
Och då drömmer jag liksom om att rigga upp med såhär displaymonters, vitrinskåp med olika plastfigurer och snygga objekt.
Alltså man blir ju onekligen väldigt, det är ju en väldigt tillfredsställande känsla, både skaffandet och displayandet och grejer. Men jag är ingen kompletist. Och det är det som gör att jag kommer in på hoardingspektret. Det är att jag kan lika gärna släppa det lika fort. Men varje gång till exempel, om jag är på något ställe så hittar jag någonting fräckt såhär bara, där är en hög med 19 stycken Akim djungelpojken. Då blir liksom tänkt, jag ska ta alla. Istället för att ta två.
Ja. Jag gjorde också när jag var i Japan och hittade verk av serietecknaren Tagawa.
Mm.
Som är en av 40-tals serietecknare som är då en av Chris Wares största förebilder. Så fanns det sådana nytryck från 60- eller 70-talet av hans serie som ändå så jävla... Alltså, när jag gav ut boken Död kompis, som kommer i nytryck snart faktiskt.
Okej, okay. Då kan man ju köpa den och enklare fysiska övningar samtidigt.
Ja, det kan man göra.
Och ha en trevlig stund.
Jag kan börja med, jag tror att det kommer ta ett litet tag innan.
Mm.
Men då gjorde jag den i en sån liksom kassett, i en slipcase, för att jag hade sett tagga och göra det. Men då var det också så att jag först hittade kanske tre sådana böcker och köpte alla. Och sen så började jag hitta fler. Alltså så här, jag kanske köpte en 15 stycken till slut. Och de var ju rätt stora och liksom jag skulle frakta dem från Japan till hem. Men då började jag tänka så här, men jag kanske kan sälja dem, de här ovanliga, ifall jag köper.
Ja.
Jag köpte kanske till och med dubbletter. Liksom, okay. Så här, ja, men jag kan sälja dem. Men sen så när man kommer hem så är det så här, jag vill ha alla.
Ja, är det klart.
Jag vill ha även dubbletter.
Ja, visst. Men som sagt, jag kan bli liksom lite plågad av om jag köper kultur och så konsumerar det inte. Så står det där bara som någon slags pulserande dåligt samvete. På något sätt. De här, och då tänker jag på filmerna och grejer. Men sen så ser man, så får man ett mail från Discshop. Och så ohoho, det var det, nu kom Happy Death Day 2.
Jag hade det innan också. Det här lite dåliga samvetet av att jag inte läste allting. Men nu har jag börjat jobba på ett annat sätt. Som är rätt fett faktiskt. Att när jag har när jag liksom har läst ut en bok. Och ska börja på en ny. Då så tar jag mitt stora matbord. Så lägger jag ut alla böcker som jag liksom inte har läst och är sugen på att läsa liksom, på det bordet. Och då är det ofta 20 böcker. Och då kan man bara stå där uppe och vibba lite.
Ja.
Och känna, vilken är jag mest sugen på?
Ja, just det. Men fan. Ja, det
och låter... då är det rätt njutbart att ha mycket att välja på.
Ja, men det är så.
Här är liksom 20 böcker jag inte har läst som jag är sugen på. Men vilken är jag mest? Och sen väljer jag den jag är mest sugen på. Ja. På den härnäst.
Det låter som en bra... Och jag menar, för att vända det här till något bra då. Så, så till exempel så fyllde ju Batman 1989-filmen 30 år nyss. Och då kände jag, den har inte jag sett på as länge, den vill jag se om. Ja, och då är det ju otroligt tillfredsställande att bara gå fram i hyllan och, ja men den har ju jag. Den köpte jag för 2 år sedan. Och så tar man fram den och så bryter man plasten och så ser man den till slut. Ja, alltså livet är ju inte en sprint, det är en maraton, Simon. Och det gäller ju också köpandet och ägandet. Vad bra, men då känns det plötsligt bra igen. Ordningen.
Och att jag knäcker fram med puckon också.
Eller vill du ha den? Nej tack. Jag
är en glupsk person.
Det är jag också. I själ och hjärta. Egentligen.
Ja, men det, jag fikade med en kompis och då gick vi till något så här snofsigt café med lite, årets pristagare i bagar-SM eller någonting. Och jag hade fan slängt i mig min kaffe och tryckt i mig den här jävligt goda bakelsen på innan han ens hade börjat med sin. Och det bästa som finns är ju när man hittar en annan kompis som är glupsk, så kan man vara glupsk tillsammans. För att jag och en annan kompis, det fanns ett ställe i Göteborg som hade otroligt goda kanelbullar. Och så gick vi dit och så åt vi en. Och så satt vi båda och var missnöjda. Så vi liksom andades in de här. Men mot slutet så var det bara att vi tog 3. Så först en för att liksom släcka det omedelbara behovet. Sen en som man kan njuta av då. Eftersom själva sugenheten är över då, den värsta. Så har man en som man, och så sen en sista för att liksom bara toppa av. Liksom en sängfösare på något sätt.
Ja, det var... Jag jobbade på serieförlag... Egmont har ett tag, Mats Jönsson som dog tyvärr. Han var formgivare där. Han var från Helsingborg, tror jag. Träffade du honom då?
Ja, just.
Jag kommer inte ihåg han då. Något.
Han var redaktör för Svenska Serier också.
Ja, just det. Han har varit redaktör för lite olika tidningar, tror jag. Men det var kanske något hjärtproblem eller någonting han dog
av. Man vet aldrig.
Men han sa så här. Jag viskade ordningar när jag var på någon slags matbuffé med honom. Och han lät lite grann som Sven Melander. Det här är inte för mycket en stretch. Men han sa, ja men viskade ordningar när vi går på buffé. Då äter vi alltid, tar vi alltid 3 portioner. En gång för att man är hungrig, sen en gång för att det är gott, och sen en gång på ren jävelskap.
Ja, eller jag skulle ibland tänka när jag äter på buffé så kan man för prisets skull liksom, att det ska vara prisvärt.
Ja, girighet och jävelskap. Ja, det blir ju mer, för du förlorar inte, du tjänar eller förlorar inte mer pengar oavsett vad du tar.
Nej.
Men det blir ju på ren jävelskap att du skadar bufféägaren lite ifall du tar en extra på två gånger.
Ja, visst, absolut.
Fast det kanske är bara att han slipper slänga.
Han sitter liksom med sitt lager med, du vet, flodda katter som de kallar för kyckling sen, de bara skrattar.
Nej, men det här att ha en glupsk kompis, först och främst tänker jag på Elvis Presley och Lamar Fike.
Lamar Fike, vem är det?
Det är Elvis glupske kompis.
Jaha, okay.
Det var Elvis glupske kompis. Jag tror att båda är döda. Eller vet att Elvis är död. Även om vissa tror att Elvis fortfarande lever. Jag vet inte om den kulturen fortfarande finns kvar. Folk som tror att Elvis fortfarande lever. För det var... Men,
ja, fortsätt. Jag var på väg in på sidospåret, men vi skiter i det.
Ja, vi kan ta det senare. Du får knyta en rosett runt fingret så du ska komma ihåg sidospåret om folk som tror att Elvis fortfarande lever. Nej, men han, Lamar Fike, jag läste boken Memphis Mafian berättar, Elvis Aaron Presley, i tre volymer då, en Elvis-biografi. Mest för att jag var intresserad av Elvis matvanor.
Ja, visst.
Men då var det Elvis, en av dem liksom han hängde med hela tiden nästan. Och typ bodde nog där också på Graceland. Mm. Så här. Det var då Lamar Fike, Elvis svullne kompis som också älskade mat.
Mm.
Och det var de två då som liksom tog Elvis privatjet och åkte iväg och åt liksom stora sub-mackor med jordnötssmör och sylt. På något speciellt ställe där... Liksom som var tvungna att flyga till och sen bara flög tillbaka. Så. Och det låter ju roligt också.
Ja.
Och i morse så träffade jag Agro här i Göteborg som också varit gäst i den här podden. Och vi gick till Kitchen då. Mm. Som jag har sett foton av Agro innan. Då, 2 månader tillbaka så började de specialisera sig på färgglada frukostflingor.
Okej.
Okay. Alltså så amerikanska...
Cheerios och allt sånt vad det heter.
Så då blev det verkligen, det kändes ganska mycket som Elvis och Lamar Fike känsla att man liksom, vi gick upp dit på morgonen. Man fick välja så här, 2 olika frukostflingor i en skal. Jag tog då något som hette Unicorn. Okay. Som var färgglada ringar. Och då Cinnamon Toast som var så söta kanelflingor. Och sen så fick man liksom fick man välja 2 toppings. Då tog jag jordnötssmör och M&M. Då bara slafsar de ner, klickar med jordnötssmör i mjöl, eller liksom i skalen. Och sen så fick man M&M's kulor då, jordnötter med dragé ovanpå det, och sen så höll man på mjölk, och sen beställde in en så här en melt då, som är en toast med 3 olika sorters ost i 2 olika lager. Och Agro tog ungefär samma, fast en ännu större macka med macaroni and cheese och tonfisk. Och det blev verkligen som börja dagen med sånt frosseri. Det var så mycket socker, så mycket fett, så mycket färger. Men jag gillade det.
Ja, jag gillade det också. Jag måste testa det här stället. Problemet är att jag har ju fått... Vi har ju pratat om det här förut. Gärdenfors-syndrom.
Gardenfors-syndrom. Gardenfors-syndrom. Jag har internationella ambitioner med det här.
Men jag har en tendens att bli fet. Liksom. Och jag hatar det när jag blir det.
Ja, ifall jag bara äter vad jag vill.
Ja.
Då går jag upp 1 kilo i veckan.
Ja.
När jag var i USA i 10 dagar. Då gick jag upp 2 kilo.
Okej. Okay.
Men
det är ändå väldigt lite. Det är ju inte sånt som kan gå upp på en dag och försvinna på en dag.
Om jag bara skulle slappna av helt så är det 52 kilo på ett år.
Ja,
det är mycket.
Men, så på 3 år så...
Men så att jag äter väldigt lätt till vardags.
Ja.
Och sen så liksom när jag är i USA eller Göteborg eller någonting, då så bara så här, men nu tar jag en dag av frosseri.
Men när du är ute och giggar. Kan du hålla det här lättätandet Även när du vaknar upp i ett hotellrum i Kalmar, eller vad man kan säga.
Ibland kan
för det
mesta går jag ner och tar då en... gör din egen våffla med sylt och grädde. Det första jag gör. Mm. Så det brukar vara svårt att undvika det.
Ja. Och du, men jag tänker bara om man giggar mycket liksom, då...
Ja, då är det svårare att hålla vikten.
För jag försöker hålla vikten till vardags. Mm. Och det är inte så svårt, för jag är inte så galen i mat, utan det är just sötsaker och bullar och godis och sånt som
liksom, vad är det med snacks? Salt och fett eller
finns det snacks så äter jag, men jag köper aldrig snacks till mig själv. Aha. Jag är aldrig sugen på snacks så.
Vill du köpa kanelbullar till dig själv?
Lätt. Mm. Jag kan liksom gå bort till bageriet som ligger på gatan jag bor på och köpa tre olika grejer.
För jag är nog egentligen mer en fett och salt kille än en socker och salt. Socker och fett kille.
Ja, jag är en socker och fett kille. Så just maten är inga problem så. Nej. Liksom, och jag menar, jag har ju familj och så att det är lätt att hålla reda på det så, utan det är just men då är det ju ganska lätt att ha regeln att liksom inte äta såna grejer typ under veckan.
Mm.
Men om jag ska till Stockholm eller resa iväg någonstans, då byggs ju, det startar ju ett tryck i mig i tåget. Mm. Sen när jag kommer fram till Stockholm central så bara köper jag en kexchoklad först. Och sen är det bara en enda stor jävla orgie i...
Men jag jobbar med marginaler, så att liksom när jag inte då är på turné eller gör mina undantag, då äter jag väldigt lite. Mm. Då äter jag mindre än vad jag gör av med. Så att jag hela tiden liksom går ner i vikt på vardagen. Och sånt, så att jag har lyckats hålla
samma. Ja, men det låter bra.
Mm. Tillbaks till...
Hårdingen?
Först ska vi... Så här, folk som tror att Elvis fortfarande...
Ja, just det. Nej, jag hade bara någon tanke på att just folk som tror att Elvis lever och konspirationsteorier och sånt. Var ju det roligaste jag visste en gång i tiden.
Uh-huh.
Men nu tror ju folk att jorden är platt på allvar.
Uh-huh.
Och kommer med argument om att jorden... Alltså, jag skrev en krönika i GP om att... En skämtsam krönika om att det är så barnsligt och andefattigt att tro att jorden är platt.
Mm.
För det är ju liksom vad barn tror. Ja, men jag ser inte att jorden är rund, så då är den platt. Mm. Det är en väldigt barnslig grej att tro på. Då är det ju ballare att tro på att vi är en del i en sån The Matrix-datorsimulering. Eller att vi befinner oss på jordens inre. För det är ju teorier som fanns en gång i tiden också. Att, nej, men vi befinner oss egentligen i jordens inre. Och vi bor liksom inuti jorden. Det är ju en teori som fanns. Mm. Det är ju det fräckare.
Att vi bor inuti en jord?
Ja.
Jaha.
Ja.
Varför ser man himlen då?
Ja, men det är ju gaser.
Okej.
Okay. Och så är solen liksom det som värmer upp jorden då.
Okej. Okay. Ja. Teorin är sådant.
Men jag tycker det är fräckare än... Det är ju mycket fräckare teorier än att jorden är platt. Det är ju som barn som håller för ögonen och säger, jag är osändlig.
Men folk går ju inte efter vad de tycker är fräckast, utan vad de tror på riktigt.
Ja, men i alla fall, jag skrev den här krönikan då, och det var vad poängen var. Och jag fick ju tre kommentarer på GP:s hemsida direkt, med folk som övertygade platt jordtroende. Och med massa argument, liksom... copy-pastade långa dokument om grejer om att nej, men jorden är platt och vi har blivit lurade av NASA och har Edward Newton som, eller han, Edwin, vad är fan, ja, skit i vad han hette förnamn, Newton i alla fall, han som upptäckte gravitationen.
Isaac Newton,
han var frimurare och föddes 1666, och det vet vi alla vad det betyder, du vet. De tror inte på tyngdlagen, tyngdlagen är konstruerad. Så att Och då blir det plötsligt inte så kul längre när folk tror på sådana här grejer. Det är inte fringe.
Det är ännu roligare att de tror på det på riktigt. Det är kul, annars är det bara lite...
Ja, men vad jag skulle komma till är att jag tror att just att Elvis lever...
Du tror det?
Nej, men att just... Ja, okej, vi köper det. Det blir ju livsstil nu att Elvis lever. Men just det här troendet på att Elvis lever är ju... Jag tror den har blivit bortspolad i den flodvågen av dårteorier som finns just nu. För att liksom, det finns väl ingen som bryr sig om Elvis så, utan...
Nej, det är väl med Tupac lever eller någonting kanske.
Ja, visst. Men jag skulle vilja se den dokumentären.
Flat Earth.
Ja, men den finns ju. Men det finns ju en dokumentär också med han som spelade... David Banner, Bill Bixby, som någon slags
Hulken-tv-serie.
Ja, han går omkring i en kostym och tonade glasögon och presenterar bevis på att Elvis lever. Det var antagligen bara ett jobb för honom liksom, men det med ett totalt seriös min. The evidence are there. Får kolla på YouTube och se om det finns där.
Jag gick på ett café i Stockholm för någon månad sedan. Uh-huh. Och då så, jag brukar gå och köpa kaffe där. Uh-huh. Och sen så liksom han som står bakom kassan, när jag betalade, så sa han bara så här: du vet att jorden är platt, va? Och då så, så svarar jag, frågan är ju hur platt? Är den liksom lövtunn? Eller är det liksom en viss, hur tjock är den egentligen liksom?
Mm.
Och då sa han, du är den första som inte säger att jag är galen.
den officiella jorden är platt-teorin är ju att jorden har en vad ska man säga, som en slags wok-gryta.
Mm.
Fast med liksom, om det var med platt, rak.
Det är inte vad jag kallar platt.
Nej, men alltså, om vi säger så att det är en wokgryta som man har fyllt med cement,
ja,
så att den är liksom rak, det är...
Ja, att ytan är platt.
Ja, ytan är platt. Och så under är det liksom berg och is och skit liksom, som hänger ner. Det är en, det är en stor...
Men den är inte jätteplatt.
Nej, nej. Den är...
Den har bara en,
den är,
en platt yta.
Ja.
Så... En platt sida. Men det var det jag störde mig lite på när jag sa den... Flat Earth-dokumentären på Netflix.
Mm.
Och det var skönt att få lufta den teorin. Men han tyckte bara det var skönt att jag inte sa att han var galen.
Jag tycker det är ju mycket fräckare att tänka sig att vi är en datorsimulering alla The Matrix, än att jorden är platt. Mm. Så om jag skulle välja någon så väljer jag den.
Då väljer jag att Elvis lever.
Det ena utesluter ju inte det andra.
Nej, aldrig direkt. Det stämmer.
Ja.
Och sen har vi också teorin judarna.
Jag himlar med ögonen. Ja, men jag tillhör också minoritetsfolk. Jag ser mig själv som rödhårig. Så att,
Är du inte jätteröd?
Nej. Min son som är rödhårig på riktigt blir vansinnig när jag säger det hela tiden.
Att du är rödhårig?
Ja. Men vi rödhåriga, vi måste ju hålla ihop. Du är inte rödhårig!
Ja. Hade du något med på Harding?
Nej, jag ville bara... Alltså, jag hade inte något mer på Harding mer än att vad vi berat av. Det här att jag inte kunde göra mig av med mina 91-an.
Mm.
Att jag har man får någon slags... För mitt hoarding är ju mest filmer och serier då.
Mm.
Ja, det är ju lite actionfigurer och sånt. Men det är ju
tecknade serier då, måste vi förtydliga för dagens unga, unga vuxna.
Ja, precis. Jag har ju lite... om vi tittar här så har vi liksom min Viewmaster-samling. Men det är ju inte det att jag vill ha alla Viewmasters. Jag vill bara ha fräcka Viewmasters.
Viewmaster Reels. Alltså det är ju såna här små... Man har små tjocka plastglasögon eller kikare. Och så sätter man i små runda
fickor. Det där är förutom en Viewmaster-projektor.
Ja, ja, ja. För Viewmaster, man har... Vad kallas en sån som står över den då?
Det här är själva... Jag ska försöka beskriva
det. Kan vara det som är Viewmaster.
Det här är själva Viewmaster. Det är en så här klassisk röd klump. Och så sätter man dem för ögonen. Och så håller man upp. Och så ska det vara då vara 3D. Men jag kan inte se 3D.
Serietecknaren Joe Matt som är också på Viewmaster Reels.
Ja.
Han är också, har gjort mycket serier om hoarding. Det är ju någonting med serietecknare och hoarding som hänger ihop. Alltså så här, du, David Liljemark, är ju liksom den typen av samlare.
Mm.
Joe Matt är det... Och jag får mig även men till exempel Harvey Pekar, han pratar om skivsamling liksom, och Crumb samlar också på skivor, och det känns ju som att det är samma typ av hjärna som börjar teckna serier som samlar på sig en jävla massa grejer.
Jag tror att det handlar om att det är cheap thrills, för att serietecknare, de är från början i underläge för att de är serietecknare. Och de sen också är underground-serietecknare. Ja, de har liksom väldigt knappa ekonomiska omständigheter. I alla fall när de börjar så där i 20-årsåldern. Liksom tonåren och 20-årsåldern. Så att liksom när de håller på och börjar och gör sig namn så har de inga pengar. Men vad ska de göra för de få pengarna de har? Vad ska de göra för att kunna... Något slags... något måste in. Mm. Så då kunde man gå och köpa billiga, dumma vinylskivor och liksom grejer bara.
Vad betyder cheap thrills? Är det bara billiga nöjen?
Billiga nöjen, ja, det antar jag väl att det är. Så att, och jag kommer ihåg, jag läste någon intervju med, jag kommer inte ihåg vilken serietecknare det var, men han samlade på 90-talet på alla slags skivor med prat på, som inte var musik. Och här kom min imitation av alla amerikanska underground, så jag tänkte,
yeah, one cheap thrills, you know.
Jag
är väldigt Trump.
Man hör aldrig någon amerikansk serietecknare som pratar så här. Well, they're cheap thrills, you know. Aldrig.
Yeah, I feel nauseous.
Jag hörde Daniel Klaus och Chris Ware på, jag tror det var i Norge,
ja, just det.
Hade föredrag inför lite folk. Jag tror vi citerade i Chris Ware-avsnittet också när han, det var någon som ställde en fråga när de hade någon sån panelsamtal inför publik, som var så här, well, you know, we're not professional talk in front of people, guys. We're professional stay at home guys, you know.
Jag vet inte hur det blev så att jag blev så jävla dynamisk och fick en sån dynamisk röst.
Jag ska bli mer sån här.
Men du vet, det är någonting med engelskan som gör på något sätt som gör det där mycket enklare liksom.
Wow.
Men det,
oh yeah.
Men det finns varenda självporträtt, precis alla självporträtt som Robert Crumb någonsin har gjort. Då är det, om han inte liksom typ sätter på någon så det skvätter, så är det liksom hur han är kut i rygg och så håller han sig på magen så här, som att han är liksom lite illa med, oh, I feel nauseous. Jag var på en av de få, jag måste ha berättat detta i det här programmet förut, men skit i det, jag var på bokmässan och så såg ett seminarium med Robert Crumb. Och det var bara liksom en moderator, en glad norrman som började prata om saker. Och
det här var här också. Ja. Var det 04?
Ja, nej, det var
94.
94 låter mer som det stämmer. Och han pratade grejer, så råkade han nämna internet. Robert Crumb bara satt sig.
The internet.
Det var det enda han
kände. Ja, det jag minns att han någonsin sa. Han bara satt så fruktansvärt uttråkad ut och liksom bara,
comics.
Det är verkligen det är någon slags pandang till jag vill vara farlig, är också det här det är töntigt att leva grejen. Jag kommer ihåg,
det är en nihilistisk istället på något sätt att det är töntigt att leva,
kanske. Jo, men det är ju liksom inte det här black metal, död åt allt och krossa världen med.
I don't feel
det finns jag glömmer aldrig, jag läste, jag har inte läst boken, men det kom en bok med Robert Crumbs korrespondens.
Ja, men den har jag läst.
Okej, och den heter någonting i stil med
Your zest for life appalls me.
Din livslust äcklande.
Ja, just. Jag tycker det är perfekt.
Jag tror det är den jag har läst.
Your appetite for life appalls me.
Eller något sånt, jag vet inte.
Ja, jag tror det var kanske med intervjuer med Crumb. Ja. Där vi samlade. Jag har nog inte läst den med hans korrespondens.
Nej.
Men är det med hans kompis Marty Pals då? Eller är det någon annan?
Ja, jag vet faktiskt. Vet du vad? Jag låg och googlade igår. Och så tänker jag på, först såg jag någonting att Robert Crumb, han var och, det var någon seriemässa någonstans eller någonting som, och så satt han där och, kan vara i Köpenhamn nu, det var han och hans fru. Och,
ja, men jag var där vid Louisiana Literature.
Just det.
Festival.
Ja, och sen så fick jag samtidigt sekunden efter syn på att hans son dog förra året.
Vad?
Jesse Crumb.
Oj, oj, oj. Hur dog han?
Fan. I en bilolycka.
Oj, herregud.
Och då tänkte jag bara liksom att, hade min son dött ett år tidigare, så hade inte jag suttit och flabbat en jävla panel.
Nej, men han var, jag tror att det är en viss typ av människor som, alltså det sägs att Picasso inte brydde sig speciellt mycket när hans dotter tog livet av sig heller. Mm. Att han bara körde vidare.
Ja.
Ja,
Och jag tror att Crumb, jag vet inte hur jag själv hade reagerat, men jag är ganska mycket sån här tillbaks till jobbet, även om om traumatiska saker liksom.
Ja.
Så kör jag bara vidare. Jag har aldrig missat ett avsnitt av Arkivsamtal. De har ju kommit nu i 7 år. Liksom varje vecka. Jag har alltid skrivit ett skämt om dagen. Alltså så här, jag har ju lite den inställningen på så här, plikten framför allt. Bara köra vidare. Och jag blir nog inte så jättepåverkad av det.
Jag känner bara att...
Men han är ju väldigt aspig, Crumb. Ja, det var ju också i den här Crumb-dokumentären så pratade han ju då om så här, I always... I only felt the feeling of love once in my life, and that was when my daughter Sophie was born. Och då är det ju då att han har ju Jesse. Ja. Då blir det som att han säger att han aldrig älskar sin son.
Ja, visst.
Han verkar inte bry sig.
Nej. Fan vad här. Jag kan bara säga så här att jag vet inte hur jag skulle reagera om det hade hänt något sånt traumatiskt någonsin. Mm. Det har det inte gjort, så att, det har ju hänt små grejer som har så här, att man har varit liksom lite på dåligt humör och så, men det har aldrig hänt någonting stort som har hindrat mig från att göra färdigt mina grejer eller någonting sånt. Men jag antar väl att den här det kan vara lite grann att den här
känslan av don't bother, I don't mind, I'm obsessed for life of Paul,
att det kunde vara på någon slags Att man har hela tiden någon slags lågintensivt förakt mot allt.
Ja.
Så att man, när någonting händer så slipper man bli påverkad.
Well, I told you so.
Istället för en sån, man tänker sig en glaschum i göteborgare. Ja. Så fan vad gött allt är. Så det händer någonting. Den personen hämtar ju sig aldrig. Ja, men... Eller det tar flera år.
Ja, men eller så är så. Åh, min son dog, men jag menar, det är bara att bita ihop.
Det är bara att bita ihop och dra upp. Ja.
Inga sura miner för det är man fortsätter jobba.
Fan då, det finns ju andra människor som det har ju en dotter också, vet du. Och man får ju ta hand om henne, vet du. Det är bara att göra, vet du. Nej, men fan, det är jävligt synd, men vad fan ska man göra?
Ja, men det tror jag den finns också, den. Men det finns nog också de båda, de som bryter ihop, alltså de som är så lite mer känsliga. Ja. Som tar varje... Jag har ju kompisar som är också som känns som... De tar lite varje tillfälle i akt att få bara dra sig undan.
Ja.
Så, nu måste jag ta det lugnt ett tag. Nu har det hänt något jobbigt här. Men så här, nu har det gått ett halvår. Räck upp dig för fan.
Ja, precis. Liksom. Och för att återknyta till det här samtalet om Elvis lever. Så jag såg någon dokumentär. Det var så underbart. Det var det två sådana liksom fruktansvärt... Du vet, det var kvinnor och det hade hänt. De hade... Deras liv hade varit så hemska för ögonen, uttryckte bara så mycket jävla sorg liksom.
Mm.
Och ansiktena hängde och ryggen. Ja. Och då var det liksom att de inte hade kommit över Elvis död. Det var det som var grejen.
Men det är lite så att de går runt och väntar på en anledning och var ledsna på något sätt. Alltså om de är ledsna över någonting annat. Det känns som det finns... Det är så människor som går runt och letar efter saker och blir kränkta.
Ja.
Folk som går runt och längtar efter någonting som de kan vara ledsna av. Och så. Ja.
Fan, gör du det? För det är roligt att vara glad, eller? Vad fan, vad tar det nu? Och sätter på avenyn så kör inte. Det är bättre att vara så han.
Ja, det håller jag med. Men jag skulle säga det också om det här... Din teori om varför serietecknare också får hoarding-tendenser... Mm. Du hade ju med det här att man behövde cheap thrills.
Ja.
Men jag tror nog att det är en av hjärnan ser ut på ett visst sätt hos vissa personer.
Ja, ja.
Alltså att det är kanske som kallas att vara lite nördig.
Ja.
Att ha en nördig hjärna, att den är sammansatt på ett visst sätt.
Ja.
Att det leder till både att du tycker det är kul att sitta och teckna serier.
Ja.
Och att du tycker det är kul att samla. Att det är lite samma... Samma sorts hjärna
som du hittar inte någon serietecknare i något spektra, tror jag. Alltså underground 91-an. Du hittar inte en serietecknare som bor i en villa där de har ett vitrinskåp med porslin som de aldrig använder, tror jag.
Nej.
Den grejen finns inte liksom. Det finns inte någon serietecknare som har en polerad svart köksö, för de bryr sig inte. Men det finns ju liksom, finns en slags inbyggd crap i serietecknaren som gör att man dras till annan crap och kan uppskatta annan crap.
Men tror du inte ens de liksom, när serier på 40-50-talet i USA var liksom en masskultur, en mainstreamkultur, då blev det ju så här, hette han Al Capp.
Ja, just det. Honom har vi pratat om tidigare.
Som festade med Elvis. Ja. Och han var väl sån riktig rik, lyxlig.
Ja, ja, visst.
Tror du inte de hade liksom top of the line köket och alltså var den här typen av så här, eller tror de
han hade nog top of the line köket, men då var ju inte serie crap.
Nej, just det.
Ju.
Nej, och, då var det som att vara en Netflix TV-producent,
ja,
liksom.
Ja, precis. Vara... Och jag tänker också, jag menar, men jag tror att Al Capp som levde i sus och dus hörde till undantagen, för att om man läser de serietecknen från den tiden, som till exempel, vad fan heter han som gjorde Dick Tracy?
Ja, just det, vad heter han?
Jag kommer inte ihåg det just nu, men det var ju sån här som
Chester Gould,
ja. Det var ju mer, ja, pengarna ska in. Det enda jag bryr mig om är liksom, jag signerar inte mina serier, för att det enda jag bryr mig om att sätta min signatur på är checken när den kommer. Du vet, det finns ju en slags...
Men hur blev han så bra då? Är det bara en ren slump? Eller
det, jag tror det är en attityd.
För han är ju fantastisk, tänker
jag. Ja, men jag tror att det var...
Stela.
Jo, men jag tror att det var en attityd hos människor på den tiden. För det har jag stött på så många gånger. Jag kommer ihåg när jag såg... Mark Ham, han, vad heter han? Mickey Spillane på bokmässan. Och han sa bara, oh, I write for a buck. Du vet, han brydde sig, han körde ner det han gjorde så jävla mycket liksom. Det var, I write for a buck and that's it.
Jag tror det var lite cool, ja,
det var en alltså, cool inställning.
Men det finns ju bland amerikanska rappare idag så här, att det sa it's all about the cheddar, ja. Liksom att det bara handlar om pengar.
Men det är det ju ändå
uppenbarligen.
Nej, och det är ju samtidigt lite bling-bling i det här. Men det här var med att sätta söndagsteken på bordet, tanken, och få pengarna till universitetet, till ungarna. Men jag tror att det bara var en pose.
Ja.
För att om man läser Mickey Spillane så är det liksom ett sånt rödgluggat hat mot allt i botten. Och jag menar likadant just Dick Tracy, den är ju fylld av en passion liksom.
Han verkar ju gilla att teckna.
Ja.
Men också till och med min farsa som är liksom, han fyller 70, eller han har fyllt 70 nu. Men han är också så här, han är filosof då liksom, kognitionsforskare. Okay. Och han körde ofta med det så här, men jag gjorde det för pengarna.
Ja,
att det är så här, att det är lite cool, alltså än att göra någonting för, alltså för äran, ja. eller liksom att det passionen och sånt där. Den generationen, de vill nog vara med så här sås och potatis på bordet inställningen.
Ja, visst.
Det
är ju onekligen ett väldigt effektivt sätt att sätta folk på plats. Så här, för jag menar, när jag var yngre, för jag var ju etablerad jävligt tidigt, så kunde man så pratar man med up and coming människor så här, liksom, så bara brann av en passion och bara, de skulle ge sin högra fot för att vara där jag var, så bara det är inte svårt alls. Nej, inte kul egentligen. Jag tycker mest om att käka kinamat framför tvn egentligen. Det är ju det som är min hobby. Men det är ju inte sant, för fan, jag brinner för att skriva Helge. Som jag gör bara för pengarna. Är ju ändå bara så här liksom, åh, vad med en serietidning, fan vad fräckt. Men det är ju liksom...
Jo, men den är ju rolig. Jag brukar tänka på och kanske citera den skämteckningen du har gjort som är så här... Om jag hade fått en krona för varje gång någon frågar,
ja,
är det inte kul att kunna leva på sin hobby, så hade jag varit så rik att jag hade kunnat ägna mina dagar åt min riktiga hobby, som är att käka kinamat framför tvn.
Ja.
Det låter ju grymt att käka kinamat framför tvn också.
Ja, visst.
Det låter ju nästan ännu roligare än att vara Chester Gould.
ja, liksom, han var ju bonde.
Eller hur talar han om Chester Gould?
Jag vet inte, jag säger Chester Gould, men... Ja, jag vet. Men han var ju bonde också.
Man bonde samtidigt.
Jajamän.
Bonde först.
Han hade en farm som han skötte samtidigt som han ritade serien.
Oj.
Så att det...
Ja, en riktig kar.
Nej, en riktig kar. Det är inte som jag som liksom får stävja en instinkt och ringa fastighetsskötaren när toarullen är slut. Mm.
Kan man säga om mig så här, men han var podcaster också. Han var tvungen att gå upp och rappa tidigt på morgonen. Det var inte bara sitta och teckna serier.
Jag måste börja rappa så att jag kan säga det om mig själv. Ja, vi fan.
Men jag tror det är dags att börja runda av det här.
Ja.
Var hittar man din bok lättast?
Man hittar den väl på internet. Hittar man enklare fysiska övningar. Man hittar enklare fysiska övningar av Johan Wanlå på
internet.
Och i vanliga fysiska bokhandlar också, skulle jag tro. Och så kan jag även passa på att säga att alldeles snart, om typ en vecka, så kommer en ny barnbok också som heter Kapten Klara och den mystiska diamanten, som man också hittar på
internet.
Nej, jag fick inte till det här sista. Ja, men
ska vara svagare.
På internet.
Nej, det ska vara liksom ett fny...
På internet.
Hur många böcker har du gett ut nu, om du ska räkna lite?
I år är det typ 7.
7 år totalt.
42 säkert. Jag har faktiskt tappat räkningen.
Oj, oj.
Men alltså, av de här böckerna de 7 böckerna som jag kommer ut med i år, så är det 3 egna. Och då är det enklare fysiska övningar, Kapten Klara och Myska Diamanten. Och sen så kommer det en flygande kaninen i rymden. Som säkert finns ute nu, för den finns bara i en sån här pixikalender. Och sen resten är sånt som jag har illustrerat. Så det är bland annat en barnbok om fotboll och en samling med Bellman-historier och sånt. Och något mer. Och sen, när jag tänker efter, så är det 10 böcker, för det har kommit 3 helgesamlingar också som jag medverkar i.
Grattis, Johan. Du har blivit den sås och potatis på bordet tecknande. Nej!
Jag bryr mig inte. Jag hade lika gärna kunnat jobba som flyttgubbe.
Det var allt från veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Och jag heter Johan Wanlå.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.